Eller välsigna Israel. Det kan ju kännas som att det här var lite löjligt att ställa en sån fråga. Det är klart att vi ska välsigna Israel. Och när jag har sagt detta så kan jag gå och sätta mig. Och så kan vi ha lite roligt tillsammans. Men jag tror ju att vi ska vara kunniga. Vi som är både Guds och Jesu och på ett sätt också Israels representanter. Vi ska vara kunniga. Vi måste ju veta vad vi pratar om när vi pratar med folk. Och vi måste veta vad folk menar när de pratar om saker och ting. Så att vi kan bemöta dem. Och därför kommer det nu att handla om den här frågan. Ska vi bojkotta? Eller ska vi välsigna Israel? Även om jag tror att de flesta av er skulle svara på direkten att vi ska välsigna Israel. Men vi möter ju de här begreppen överallt och stup i ett. BDS. Och det står ju för bojkott, desinvesteringar och sanktioner. Och de ska vara alltså riktade emot Israel. Man skulle kunna säga också, okej, inte kanske hela Israel, utan mot varor som kommer ifrån de ockuperade områden, som man då säger. Och då menar man alltså Judén och Samarien. Men i slutändan, vi kommer att se detta, så är detta ett upprop mot Israel i sin helhet. Innan jag fortsätter så vill jag att vi förstår att många utav dessa BDS-aktivister, de anser, de är övertygade om att de faktiskt gör något som är bra. Att de leder en ädel och en hederlig icke-våldskampanj för att befria ett förtryckt folk. Alltså, bara så att vi försöker att förstå hur de själva ser på sin kamp. De tror att de gör något som är positivt. De ska hjälpa stackars, fattiga, förtryckta palestinier. Och det är ju kanske en positiv tanke i detta, men det är så man tänker alltså. Att vi inte glömmer bort att det handlar alltså om att hjälpa en folkgrupp som de då själva tror, som har helt oskyldig hamnat i en desperat situation. Och enligt dem själva så låter det så här på deras hemsida. BDS-rörelsen har ett mycket tydligt mål som är högst rimligt. Att förmå Israel att upphöra med en illegal ockupation. Det låter väl rimligt att man kämpar mot en illegal ockupation. Alltså, nu är jag lite ironisk. Hoppas ni förstår detta. Och att man respekterar internationell rätt. Och detta gör egentligen BDS ganska självklart. Man ska sluta belöna den som bedriver folksrättsbrott och kränker mänskliga rättigheter. Det är BDS. Så står det på deras hemsida. Är det något som är fel med detta? Det är klart att vi alla ska stå upp och kämpa för detta. Men det finns en bakgrund som är väldigt, väldigt viktigt för oss att se och förstå. Och det är just bakgrunden. BDS är en internationell kampanj grundat på ett palestinskt upprop från 2005. då över 170 palestinska organisationer slöt upp bakom bojkottuppropet. Alltså, grunden till detta, det är inte att några människovänliga organisationer i Sverige, i England, i Europa eller Amerika kom på detta. Utan bakgrunden till BDS är ett palestinskt upprop. Man har alltså funderat på hur ska vi kunna skada Israel? Och då kommer man fram till att om vi bojkotterar Israel, då kan vi skada staten Israel. Men det är klart, man kan inte bara säga att vi vill skada staten Israel. Utan då försöker man att formulera detta på ett sådant sätt att det låter väldigt rimligt i västerländska öron. Vi kan alltså konstatera att BDS är från början ett palestinskt initiativ. Det finns inte en antydan i deras egna papper, på deras egen hemsida. Inte en enda antydan om att man på något sätt skulle vara självkritisk mot det som araber eller palestinier har gjort i historien. Det finns ingen kritik mot krigiska eller terroristiska aktioner som var initierade och genomförda av palestinier. Alltså, finns ingenting sådant i deras egna underlag. Utan allt är enbart helt och hållet israelfientlig och är ingenting annat än palestinsk propaganda. Vi behöver inse detta, vi behöver förstå detta för att kunna inordna det som händer. Jag tog fram, och nu är det tyvärr på engelska, jag vill inte tappa någonting i översättningen, men så här står det på hemsidan bdsmovement.net. Jag vet inte hur bra ni är på engelska, men det som påstås här, det är att sedan upprättandet 1948, alltså av staten Israel, och genom etnisk rensning av mera än halva den infödda palestinska befolkningen, har Israel bara försökt att kontrollera så mycket land som möjligt och att flytta på så många palestinierna som möjligt. Alltså, det är Israels enda mål, det är det de håller på med dagarna i ända. Som ett resultat av denna systematiska förflyttning så finns det nu mer än 7,25 miljoner palestinska flyktingar. Alltså, det står på deras hemsida. Och dessa flyktingar får inte komma tillbaks till deras hem bara på grund av att de inte är judar. När man läser sådant, det är klart, då vill man ju liksom ge hjärnet att försvara dessa stackars flyktingar. För de är utsatta för etnisk rensning, de är utsatta för att Israel hela tiden tar deras land. Och de är så många, de är 7,25 miljoner. Finns det någonting som vi kan svara på detta? Nej, men alltså, lyssna på detta. Då låter det precis som om BDS-aktivister bygger sin övertygelse på fakta. Men är detta som står här fakta? I detta finns inte ett enda ord om att det var arabstaterna som i alla krig, och det är minst 9 olika krig i dagsläget, har försökt att attackera, att utplåna, att förinta Israel. Det finns inte ett enda ord om att våldet som de nämner i första linjen, att det utgick ifrån dem själva. Ingen självinsikt på något sätt. Och falska fakta. Så det blev ju våldsamt när Israel grundades på grund av att de inte ville ha Israel. Så när man skriver att det var ett våldsamt upprättande av staten Israel, då får man ju också säga, varför blev det våldsamt? Det står att Israel vill genomföra etnisk rensning. Jag kan då med bestämdhet säga att Israel har under sina 70 år som de nu ska fira i år aldrig ägnat sig åt etnisk rensning. Det har inte förekommit. Det är inte på Israels agenda. Det man istället gör, det är att man bygger sjukhus, att man hjälper, att man ser till att till och med områden som Gazaremsan, som är alltså fientliga mot Israel, att de får den ström de behöver, elen. Man förser områdena med vatten, med medicinsk försörjning. Alltså att tala om etnisk rensning, det är helt obegripligt. Det har ingenting med verkligheten att göra. Och då får vi inte glömma att inne i det som är Israel, alltså nu, om vi nu plockar bort Judea Samarien, om vi plockar bort Västbanken och Gazaremsan, om vi bara pratar om Israel som har funnits sedan 1948, i det området bor det idag 1,8 miljoner araber som bor där, som har sina hem där, fina sådana hem. Jag tar er gärna med på någon Israelresa och visar er dessa fina hus och byggnader som finns i dessa arabiska byar och städer inne i Israel. De jobbar, de studerar, de går till skolan, pojkar och flickor. De är en del av staten Israel. De är medborgare. Ingenting som tyder på en etnisk rensning. Det står här att det finns mer än 7,25 miljoner palestinska flyktingar. Är det sant? Hur många flydde? Historiskt vet vi att det var mellan 600 och 700 000. Någonstans där. Det var för 70 år sedan. Det är väldigt att komma från 700 000, om vi nu tar det enkla. Från 700 000 till 7,25 miljoner på 70 år. Är inte det lite märkligt? Om vi skulle ta samma räkneexempel. Nu kommer jag ju från Tyskland. Och efter andra världskriget, då när Tyskland kollapsade och Röda armén drog fram, då var det ju 12 miljoner tyskar som flydde. 12 miljoner flydde under andra världskrigets slut. Från Tjeckien, Sudettyskland, från Preussen, från Pommern, från alla dessa områden. 12 miljoner. Om jag skulle ta samma räkenexempel på 70 år, då skulle vi hamna idag på 120 miljoner tyska flyktingar. Men vi har bara 80 miljoner i Tyskland, allt som allt. Okej, de kanske har fler barn än vad vi har haft i Tyskland. Men om vi säger om det skulle finnas 20 miljoner tyska flyktingar kvar. För det är samma tidsperspektiv. Det ena hände 45 och det andra 48. Det är inte någon större skillnad. Var finns dessa 20 miljoner flyktingar idag? Ingen pratar om 20 miljoner tyska flyktingar. Men här ska man alltså prata om 7,25 miljoner palestinska flyktingar. Mycket märkligt. Man gör på så sätt. Man räknar inte bara de som flydde, som var flyktingar. Utan man räknar deras barn. Och man räknar deras barnbarn. Och man räknar in de som bor både i Sverige, Amerika, i Europa och i övriga världen. Så om man tar en palestinsk flykting, om jag använder det ordet, som kom ifrån Palestina. Jag tar de här begreppen nu bara för att göra det enkelt. Och har kommit till Sverige för ett antal år sedan och fick jobb, gifte sig med en svensk tjej. Och så har de alltså både villa, vovve och Volvo. Är svenska medborgare. Men så räknas de fortfarande in som flyktingar. För annars kommer man aldrig upp till dessa siffror. Vi måste förstå att här hanteras människors öden på ett sätt som inte är rimligt. Så här gör man inte på något annat håll i världen med flyktingsiffror. Inte någon annanstans räknar man in barn och barnbarn och barnbarnsbarn i en flyktingskara. Framförallt när de inte längre är flyktingar. BDS fortsätter med sin ensidiga propaganda. Där man alltså framställer Israel som boven i dramat. Det sägs att Israel är en militärisk stat. Har ni hört detta förut? En militär stat som har rövat bort stackars palestiniers land, förtrycker dem systematiskt, är rasistisk och ockuperar illegalt den infödda befolkningens land. Det gömmer sig alltså, allt detta gömmer sig bakom BDS. Det är deras ideologi. De säger att Israel är i likhet med det tidigare Sydafrika en apartheidsstat som behöver bojkottas och sanktioneras och i värsta fall bekämpas militärt. Det står på deras hemsida. Är det sant? Är Israel en apartheidstat? Får jag fråga, hur många av er har varit i Israel förut? Ja, det är många. Fantastiskt. Jag borde nästan ha frågat, är det någon som inte har varit? Jag vet några få. Men då vet ni att det jag säger här är sant. Att när man åker på en buss i Israel, då sitter både araber och judar på samma buss. Om man går in i en supermarknad någonstans i Israel, då sitter en arabisk tjej med sitt huckle i kassan och betjänar gubben med kippa. När man kommer in på ett sjukhus i Israel, så är en arabisk läkare som tar emot och en judisk sjuksköterska som tar pulsen. Det finns ingen apartheid. Inte det som var apartheid i Sydafrika. Det som finns, det är att man kan göra åtskillnad, som tyvärr också vi kan göra ibland. Men det är inget som är i det närmaste påminner om apartheidstaten, som skulle behöva bojkottas, sanktioneras och i värsta fall bekämpas militärt. Jag är fortfarande hos BDS. På palestinagrupperna.se läser vi under rubriken Moroten och piskan. I allt BDS-arbete är det viktigt att basera kampanjer och aktioner på fakta och utnyttja det ramverk som finns inom det internationella samfundet som utgångspunkt för arbetet. Om en stat bryter mot internationella normer och regelverk finns det i regel tre redskap som kan användas som påtryckningsmedel. Det första, det är att man försöker med positiva incitament att uppmuntra staten att bättra sitt beteende. Alltså man försöker uppmuntra staten. Det andra det är att tvinga att använda påtryckningsmedel. Det skulle kunna vara en bojkott till exempel. Och det tredje, om ingenting annat hjälper, så är det militär intervention. Tycker det är intressant att BDS nämner detta som ett sista hot med militär intervention. Och att vi tycker att det är så fredligt att vara med i BDS när man i slutändan kan hota med militär intervention. Det låter för mig inte som en fredsaktivist när man har detta som ett sista redskap. På Palestinagruppernas hemsida så talas det om tre grundläggande krav. Och det låter så bra. Icke-våld, erkännande av Israels rätt att existera och att respektera eller ha respekt för tidigare ingångna avtal. Visst låter det bra. Vi skulle kunna skriva under på allt detta. Konstigt blir det hela när man fortsätter att läsa på deras hemsida att det är Hamas som har godkänt dessa krav. Hamas lever efter icke-våld. Hamas har erkänt Israels rätt att existera. Hamas respekterar tidigare ingångna avtal. Det står på deras hemsida. Det säger de gjorde Hamas 2007 i samband med en samlingsregering. Vilken samlingsregering? Än idag har de ingen samlingsregering. Men allt detta står alltså på deras hemsida. Och sen fortsätter det. Det blir ännu konstigare. För sen fortsätter det. Och då säger de så här. Ja, det var det som jag sa här precis. Och sen fortsätter de säga att Israel respekterar varken principen om icke-våld. Israel respekterar inga ingångna avtal. Och Israel har inte heller erkänt Palestinas rätt att existera som en suverän stat inom säkra och trygga gränser. Alltså Hamas, de håller sig efter de här reglerna. Det är Israel som inte gör det. Det är exakt samma sak som att jag skulle säga till er nu. Om ni tittar ut så är det här ute högsommar, 35 grader. Och vi kan gå ner och bada. Skulle ni tro på mig? Nej, för vi har ju ögonen med oss. Vi har ju känslan med oss. Vi är ju inte dumma. Jag menar, hur kan en terrororganisation som inte har något annat mål än att förinta Israel att gå in i landet som de just nu försöker igen med den här marschen för att få återvända, som de kallar det, icke-våldsdemonstrationer vid gränsen. Jag tackar, jag kan vara utan den icke-våld som jag ser där. Så man vill gå in, tillbaks in på områdena där Israel bor nu, där Israel finns nu. De vill tillbaks till Haifa, till Akko, till Jaffa, till alla dessa städer inne i Israel, till Ramle, till Lod, centrala Israel. De vill tillbaks dit. Och så ska det inte finnas något Israel kvar. Alltså en sådan organisation kallar man på BDS för en ljusets ängel och Israel blir till mörkrets representant. Jag är strax klar med min framställning av BDS. Men det är viktigt att vi känner till hur de tänker. Vad det är egentligen vi snackar om när vi hör BDS. Fredsaktivister och så vidare. Vad är det som står bakom? Vilken ideologi? Enligt deras egna hemsidor så säger de så här. Ska man bedriva BDS-verksamhet i Sverige? Man ska alltså bojkottera varor ifrån Israel. Man ska inte köpa någonting ifrån Israel. Inga apelsiner. Inga mediciner. Man ska inte konsumera någonting som kommer ifrån Israel. Igen med den bakgrunden som jag har själv ifrån Tyskland. Det här påminner mig väldigt starkt om det som nazisterna gjorde i början på 30-talet. Där man satte upp skyltar i alla affärer. Köp inte hos juden. Ett upprop till att inte köpa hos judarna. Det vill säga israeliska judar. Men det här är ett väldigt illa dolt antisemitiskt angrepp. Affärer, säger de, och företag här i Sverige måste upplysas om varför de bör sluta sälja israeliska varor eller sluta använda Israel tillverkade komponenter. Kort sagt, säger de, det måste framgå att det är både omoraliskt och olönsamt att stödja den israeliska ekonomin. Så just nu finns alltså aktivister i Sverige från BDS-hållet som försöker påverka företag, affärer, att det här är inte bra att ni säljer israeliska varor eller israeliska komponenter. BDS säger, så här vill vi jobba i Sverige. Vi ska bojkottera israelisk kultur. Vi kan vägra att delta i kulturutbyten med israeliska aktörer. Man ska bojkottera på det akademiska planet. Universitet har historiskt sett varit centrum för samhällskritiska åsikter och är därför en naturlig plats för informations- och påverkansarbete kring BDS. Alltså man vill in på svenska universitet för att påverka dem. Att inte ta emot israeliska professorer eller skicka studenter till israeliska universitet och så vidare. Idrottsbojkott. Internationella idrottsevenemang spelar en stor roll i att forma ett lands anseende. De har alltså insett om vi kan bojkottera Israel på idrottsplanet. Då kommer Israels anseende att skadas. Alltså de är inte dumma. De är riktigt intelligenta. På ett jävligt sätt. Turistbojkott. Åk inte till Israel. Varför ska ni ligga vid stranden i Tel Aviv om ni kan ligga vid stranden i Tunisien eller Marokko? Ni hjälper ju staten Israel. Ni stöttar ju en militär apartheidstat om ni åker till Israel. Och sådana kampanjer bör uppmärksamma allmänheten om hur en semesterresa till Israel stödjer ockupationen ekonomiskt och moraliskt. Parallellt är det viktigt att människor besöker de palestinska områdena. Fortfarande under rubriken hur man vill alltså bedriva verksamhet i Sverige eller hur man gör det. Man ska desinvestera i praktiken. Man ska göra ett påverkansarbete gentemot banker, företag, pensionsfonder eller andra finansiella institutioner som har investeringar i Israel, så ska man säga sluta upp med detta. Och en sista punkt som de själva då har på sin hemsida, det är att man ska sanktionera, eller man ska ha sanktioner, förlåt, i praktiken. Man ska alltså inrikta sig på den svenska staten. Man gör lobbyverksamheten i riksdagen. Kraven kan vara att associeringsavtal med Israel ska brytas. Att Israel ska uteslutas ur internationella forum som WTO, Röda korset och OECD. Liksom att diplomatiska relationer och militärt samarbete ska avbrytas. Ni förstår hur genomtänkt, hur utstuderat detta BDS är. Sammanfattningsvis om BDS, det är att man ska bojkotta Israel. Och det har sina rötter helt tydligt i en Israel-fientlig inställning. Handlar inte så mycket om att hjälpa palestinierna, utan man vill skada Israel. Och frågan är ju då, hur ska vi som kristna ställa oss till detta? För det första, som jag har försökt att påvisa, så byggs den här ideologin på en väldigt massa lögner, osanningar. Som kristna är vi ju kallade att vara ljusets barn, eller hur? Gud är allt genom ljus och vi är hans barn. Kan vi på något sätt syssla med lögner för att hjälpa människor? Jag tror inte det. I Gud finns inget mörker. Han är ju livets och ljusets källa. Och i hans ljus ser vi ljus. Så för oss, för mig, så vill jag, så hoppas jag att Guds ord är ledstjärnan i det hela. För oss som tror på Guds ord, då är det viktigt att vi förstår att det som händer med Israel, det är i enlighet med Guds ord. Det står i femte Moseboken i kapitel 28, i verserna 63 till och med 64. Ni ska ryckas bort ur det land som ni är på väg till att ta i besittning. Herren ska sprida ut dig bland alla folk, från jordens ena ände till den andra. När sa Gud detta? Om ni tittar på adressen, femte Moseboken. Detta sa han alltså till Mose, till folket Israel, innan de kom in i landet. Det står ju här. Det land som ni är på väg till att ta i besittning. Alltså innan de kom in i Kanaans land, så säger Gud, om ni inte följer mitt ord, då kommer en dag där ni ska ryckas bort ur det land. De ska inte bara ryckas bort och förflyttas till Babel och sen tillbaks igen efter 70 år, utan Gud säger, ja, förlåt. Ja, Herren ska sprida dig ut bland alla folk. Har detta hänt? Vi vet alla att detta hände år 70 efter Kristus. När romarna kom och förstörde Jerusalem. Och det judiska folket förskingrades från jordens ena ände till den andra. Men tack och lov så stannar ju inte där. Men innan jag fortsätter så har jag ett ord till ifrån Lukas. För det kan vara bra att ha något också från Nya Testamentet här som styrker detta. Det är det Jesus själv som säger så här i sitt tal om det som ska komma. Lukas 21, vers 24. De ska falla för svärdseck och föra spott som fångar till alla hedna folk. Har du tänkt på det att Jesus, han bekräftar ordet från femte Moseboken. Han säger, de ska föra spott som fångar till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna. Men lika tydligt som Gud och Jesus, nu är det ju ingen motsats mellan Gud och Jesus, vi vet det. Han är Guds son, han är Gud också. Lika tydligt som Guds ord talar om att folket ska förskingras, lika tydligt är ordet när det gäller hemkomsten. Jeremia 29:14. Jag har drivit bort er. Kommer ni ihåg vad han sa i femte Moseboken? Jag ska driva bort er. Ja, Herren. Och nu säger han, jag har drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Så här får vi också en lokalisering. Gud säger, jag ska föra er tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort. Det finns ju en sån där liten, nästan skrämmande eller rolig berättelse om Theodor Herzl. När han funderar på var man skulle upprätta staten Israel. Och då kom ju idén och tanken att vi kanske ska göra det i Uganda, i Afrika. Alltså, jag tycker det är en skrämmande tanke. Tänk om vi nu skulle behöva åka till Uganda för att besöka Israel. Ingenting skulle ju stämma. Vi skulle inte kunna stå på platserna där Jesus har varit. Där saker och ting har hänt i gamla och nya testamentet. Nej, som väl var så blev det inte Uganda, utan det blev som Gud sa. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Om jag går tillbaks till samma ord i Lukas evangeliet. Så står det ju faktiskt i samma vers som jag redan citerade, men jag läste inte till slutet. Så säger ju Jesus att ni ska föras bort till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna tills hedningarnas tider är fullbordade. Så ingen ska säga att det inte står i Nya Testamentet att folket ska förskingras och komma tillbaks. Jesus själv säger ju detta. Ni ska föras bort tills. Och där det finns ett tills, då vet vi att det är bara tidsbegränsat att de är bortförda. Och sen ändras det tills hedningarnas tid är fullbordad. Jag kan inte låta bli att citera ytterligare ett Guds ord. Ni har inte stenat mig under första föreläsningen när jag hade många bibelverser. Så jag hoppas ni inte gör det nu heller. Men det står så fantastiskt i Jesaja 43 i verserna 3 till och med 6. Ty jag är Herren, din Gud, Israels helige, din frälsare. Jag ger Egypten till lösepenning för dig, Nubien och Seba i ditt ställe. Eftersom du är dyrbar i mina ögon, högt aktat och älskad av mig, ger jag människor i ditt ställe, folk istället för ditt liv. Frukta inte, ty jag är med dig. Jag ska låta dina barn komma från öster och från väster ska jag samla dig. Jag ska säga till länderna i norr, ge hit, och till södern, håll dem inte tillbaka. För hit mina söner fjärran ifrån och mina döttrar från jordens ände. När jag ser, när jag hör dessa profetier, 2000 år gamla, då tänker jag på Jesus. 3000 år gamla, då tänker jag på Jesaja och till och med ända bort till Moses. Dessa gamla profetier, när de går i fullbordan framför våra ögon, då tycker jag det är värt ett halleluja. Jag tycker det är ett stort tacksägelseämne. Istället för att bli negativt berörd när vi talar om Israel, när vi talar om judarnas hemvändande, då borde vi som tror på Guds ord istället hoppa upp och jubla och säga wow! Det Gud har profeterat för 2700 år sedan, eller vad det nu var exakt när Moses levde. Experterna är lite osäkra där. Eller 2000 år när Jesus levde. När dessa profetier går i fullbordan, då det säger ju till oss att Gud är trofast. Det säger ju till oss att det Gud har lovat, det går i fullbordan. Spelar ingen roll hur lång tid det tar. Min Gud är trofast. Din Gud är trofast. Min Gud kan inte ljuga. Din Gud ljuger inte. Det är ju det vi borde se när vi ser på fullbordan av dessa profetier. Inte att vi blir världsmästare på att kritisera. Jag vet inte om jag nämnde det förra gången jag var här, men om jag gjorde det så kan det vara en påminnelse. När vi nu ska fira Israels 70-årsjubileum, ja, vi kanske borde ha en lovsångsgudstjänst i våra församlingar i samband med det. Bara som en liten tankeställare. Vi har inte planerat in det i vår egen församling, men jag tycker det är en bra idé. Vi får se om vi gör det. Men de arabiska människorna, palestinierna, de som lider, för det finns mycket lidande där. Har vi då ingenting positivt att säga till dem? Absolut. Absolut. Men det skulle förutsätta ett nytänkande på deras sida. Och det är inget konstigt. Det vet vi från våra sammanhang. Om man är inne på ett fel spår så behöver man tänka om, så behöver man tänka nytt. Man behöver vända om. Börja om och inte bara fortsätta att köra på åt ett fel håll. Skulle de arabiska flyktingar, om jag nu kallar dem så, välja samma fredens väg som de tyska flyktingarna gick efter kriget, då skulle de också komma in under Guds välsignelse. Med fred och välstånd istället för terror, våld och fattigdom. Det finns ett val som alla människor måste ta. Väljer vi fredens väg, då får vi fred. Den här principen av skörd. förlåt, först kommer ju sådden och sen skörden. Principen av sådd och skörd. Om jag sår terror, om jag sår våld, då skördar jag terror och våld. Men om jag sår fred, då skördar jag fred. Samma princip skulle fungera utmärkt i de palestinska områdena. Valet är mellan samförstånd, insikt. Vi har gjort fel. Vi har försökt att förinta Israel i det ena kriget efter det andra, genom det ena terrordådet efter det andra. Och det var fel. Tänk om man skulle komma fram till den insikten. Och istället söka samförstånd. Fredens väg istället för konfrontation och jihad, som de kallar det. Ja, det är ett val mellan liv och död. Skulle palestinierna välja att byta ut skolböcker som förhärligar terror och våld mot judarna? Och det är ett faktum. Idag så undervisas de små barnen i förskolan att de ska ge sina liv, strömmar av deras blod ska befria Jerusalem. Vi vill dö som martyrer. Det är sånger man lär sig i förskolan. Skulle man ersätta dessa skolböcker med böcker som handlar om en ödmjuk insikt av de egna misstag och beredskap att räcka ut en vänlig hand till grannen, då skulle det bli ljus där det är mörkt idag. Så det finns ett alternativ. Det är en lögn när våra medier säger att det finns inget alternativ. Det är bara att Israel ger efter, att Israel drar sig tillbaks, att de får som de vill, sen blir det fred. Det är inte sanning. Det finns ett alternativ. Skulle palestinska ledare inte använda pengar som strömmar till via FN, USA och Europa och faktiskt också från Israel till att bygga terrortunnlar och finansiera martyrer? Skulle de alltså använda dessa pengar för att bygga upp infrastrukturen istället? Bygga industrier, bygga sjukhus, bygga hotell? Ja, då skulle inom loppet av några få år deras misär förbjudas till trygghet och välstånd. Förstår ni, det finns ett alternativ. Det är det vi behöver lyfta fram i våra samtal. Det finns en väg ut ur våldsspiralen, men det kräver ett nytänkande. Guds välsignelse för det judiska folket fungerar inte på bekostnad av araberna. Gud välsignade både Isak och Ismael. Men det är Gud i hans suveränitet som har bestämt att landområdet mellan Medelhavet och Jordanfloden är Israels arvslott. Till Ismael gav han stora landområden öster om Jordanfloden. Otroligt stora. Mångdubbelt så stora än det var Gud gav till judarna. Han gav dem oljan så att de kan simma i guld och diamanter. Gud har inte välsignat på bekostnad av de andra. Jag vill komma till ett avslut här. Gud välsigna Israel. Och om vi är hans barn, om vi är fyllda av hans ande, då borde vi som älskar honom, vi borde göra samma sak. Vi är kallade till att göra som han. Vi är kallade till att välsigna. står i 1 Petrus 3:9. Vi är kallade att be för, inte emot Jerusalem. Och för Jerusalems frid. Och så får vi aldrig glömma att det finns ett löfte, ett härligt löfte om välsignelse när vi välsignar Israel. För då har vi Gud med oss, Immanuel. Och är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Rubriken var: ska vi bojkotta eller välsigna Israel? Enligt min uppfattning är det så att den som kanske med goda avsikter bojkottar Israel ställer sig på lögnens hala grund och motverkar Guds vilja. Och den som välsignar Israel, han står i linje med vad Gud gör. Och det han har kallat oss till att göra. Den som välsignar Israel arbetar hand i hand med Gud. Jag vet inte hur du vill göra i framtiden. Men jag vill gärna göra som det står. Som Josua sa när han la fram välsignelsen och han la fram också straffet. Men om ni inte vill tjäna Herren, säger Josua, så välj idag vem ni vill tjäna. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Herre, jag vill tacka av hela mitt hjärta för att du är en trofast Gud. Du är sanningens Gud. Du är den helige och den sanne. Och du som är Israels Gud, som älskar ditt folk med en evig kärlek. Herre, fyll våra hjärtan och våra tankar så att vi också får bli fyllda med din kärlek till ditt egendomsfolk, till Israel. Tack Herre att du inte behöver gå på bekostnad av någon annan. Du älskar alla människor. Du dog för alla människor. Och vi tackar dig för det. Vi prisar dig för detta. Men fyll oss Herre med din kärlek till Israel. Och låt oss välsigna Israel. Visa oss vägar hur vi kan stå vid din sida och välsigna Israel. Genom förbön. Genom att tala ut, stå upp för dig, ditt ord och Israel. Du har många vägar, Herre. Tala till oss genom din helige ande. Låt oss vara lydiga i det som du visar oss. Amen.